En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Ja, då hälsar vi hjärtligt välkomna till säsongens sista Sportbladets PLP, Premier League-podden. Vi ska dela ut lite priser. Med mig har jag Kalle Karlsson som vanligt. Det är du och jag som rattar det här, allt ja, som oftast. Jag har satt ihop en massa olika kategorier. Jag har tagit ut tre stycken nominerade helt enkelt i varje kategori. Så får du helt enkelt skjuta ner då. Tycker att det kanske finns någon annan som ska in där. Eller så får du välja en av dem så kan okay. Vi snacka runt det. Sådana är reglerna. Jag hoppas att ha fått in lite kategorier och lite grejer ifrån er. Lyssnare också, vi får väl se här hur mycket vi hinner med. Men ja, jag ser fram emot den här timmen ungefär det blir som vi kommer hålla på. Vi kan väl börja lite sådär, lite avslappnat. Ska vi göra det? Ska vi köra igång med en gång?
Ja, kör du, kör du.
Årets buse. Vi börjar lite, den änden.
Okej.
Okay. Här kan vi inte bara liksom hylla spelmässiga prestationer, utan årets buse. Jag har plockat ut tre stycken.
Joey Barton.
Joey Barton är inte någon av dem faktiskt. Jag tycker han har hållit sig ganska städad just på planen.
Ja, men det var ju inte bara planen, sa du.
Nej, men årets buse. Det här gäller dock planen, just den här kategorin. Zlatan, Diego Costa och Marcus Rojo har jag lyckats få fram.
Okej.
Okay. Ställer du upp på detta?
Ja, motivera dina tre där så får jag höra hur du har tänkt.
Zlatans armbåge bland annat, kommer vi ihåg, den som han var avstängd för. Den var ganska rejäl.
Den var brysk.
Den var brysk och den var medveten och den var stygg. Diego Costa hittade ändå tillbaka till någon slags form. Han är ju alltid, han prenumererar ju på såna här listplaceringar. Tyckte han skötte sig väldigt bra under hösten. Nu på slutet så tyckte jag man fick se lite av den gamla Diego Costa komma fram i vissa matcher. Inte minst här nu senast, för inte så länge sedan. Vilken match var det? Nu står det still i huvudet på mig, som han var på sitt allra sämsta. Var det mot Manchester United?
Kan det vara? Jag minns inte.
Någon av de sista matcherna här.
Okej. Okay. Och den sista?
Marcus Rojo, som hade en period i vintras då han skulle tvåfotstackla precis
allting.
Ja,
i höstas
allting.
Va?
Ja, i höstas var det kanske till och med. Jag vet inte hur många... Han lyckades ju slippa undan röda kort där också flera gånger. Jag vet inte hur många han skulle haft egentligen.
Ja.
Så det är mina nominerade då.
Ja, men alltså om man börjar med Diego Costa så han står ju i sidhuvudet på en sån här lista. Så att det är svårt att plocka bort honom. Han ska ju alltid ha sin plats där. Jag håller med dig om att han kändes som att han hade skruvat ner sig några varv i höstas. Och man liksom lagt band på sig själv. Men när det väl brinner till hos honom, då är det ju fortfarande den där otömbara tigern som växt till liv liksom.
Någon som jag tycker har varit ganska beskedlig den här säsongen är ju Lee Cattermole.
Ja, men han har inte spelat så mycket heller.
Han har ju varit liksom, suttit mest på bänken faktiskt.
Och inte varit så himla... Det har varit
sådär, deppigt på...
Exakt, i Sunderland har det ju varit så deppigt. Så att det har ju varit... Man har gått lite under radarn där. Han har bara spelat 8 matcher. Så att,
han har bara gjort det, ja, det är därför.
Nej, jag letar i minnet om vi inte har någon som har varit med busen så. Men
jag har suttit här och funderat lite grann. Jag tycker det har varit en ganska snäll säsong faktiskt.
Ja, jag kommer inte på någon med sådär. Du har ju tagit lite olika. Det är dels off the ball incidenter och dels är det Rojo då, som var spelstil meriterar honom för en plats här. Och ja, men jag kommer inte på något bättre just nu, här och nu, men jag hojtar om jag kommer.
Vem väljer vi ut då? Blir det Diego Costa fastän han har
sin
snällaste säsong?
Nej, det tycker jag inte. Då är det nästan Marcus Rojo, för jag menar, det var ju nästan 2 röda skulle han ha haft där tidigt på säsongen. Liksom. Ja. Så Rojo då?
Jag tror han återkommer i en kategori lite längre fram. Okay, här. Faktiskt. Vi plockar upp det lite högre nivå då. Årets tränare, det är en fin kategori att vinna. Mina tre nominerade tror jag nästan att du kan gissa dig till. Pochettino, Conte och sen övrigt med Sean Dyche. Mm. För jag tycker att han har ändå gjort någonting som med Burnley som de aldrig har lyckats med tidigare. Det får man ge.
Ja. Nej, jag tycker också att de tre är klockrena. Och jag tycker inte heller kanske att Paul Clement ska med där för en väldigt kort gärning. Så att jag tycker
han
att
det förtjänar ju ett omnämnande förstås.
Absolut, absolut. Men det är en annan sak att förtjäna ett omnämnande. Jag tycker att det är de tre herrarna du nämnde som ska vara nominerade. För mig är det ju Antonio Conte som är etta, trots allt, på en sån lista. Jag säger trots allt för att jag vill verkligen slå ett slag för Sean Dyche och det han har gjort i Burnley. Det är ett väldigt, väldigt begränsat material. De har legat i mitten av tabellen en stor del av säsongen, en betydande del av säsongen, och de klarar kontraktet med marginal. De har ett otroligt bra hemmafacit, och då kan man säga ja, men de har svaga borta. Jo, men det är imponerande att ha
en oslagbara hemma.
Det är imponerande att ha gjort liksom lilla Turf Moor till sin hemmaborg och vara så svårslagna som man har varit på hemmagräs. Så att jag tycker det är riktigt, riktigt starkt gjort. Ett organiserat lag, ett hårt arbetande lag, ett kollektiv, och klara kontraktet med lilla Burnley, det är en prestation. Mm. Pochettino har vi hyllat många gånger här.
Verkligen.
Tycker definitivt att han har sin plats på listan. Jag tycker att han han framstår som för mig redan nu en av de absolut mest intressanta tränarna i världen, om inte till och med en av de bästa faktiskt. Mm. Det märker man för att han har alla olika delar av ledarskapet, både man management, taktiska sinnet, han har egentligen allt.
Han är också lagbyggare.
Klubbbyggare, han skulle kunna, om han stannar i Tottenham, skulle han säkert kunna bygga någonting riktigt stort och hållbart på lång sikt, så att det är otroligt imponerande. Och sen såklart Antonio Conte för mig är ändå etta. Ja. Han tar över ett lag som slutar i mitten av tabellen i fjol. De vinner ligan. Och visst, det fanns ett väldigt bra material där. Det kan ingen förneka att det fanns. Det fanns en Eden Hazard som man bara behövde väcka till liv lite grann. Men han har gjort det. Han har hållit Diego Costa på tillräckligt bra humör för att han ska liksom hållas i tyglarna. Och han har hittat ett spelsätt som har satt prägel på den här Premier League-säsongen och präglat Chelseas titel.
Man ska komma ihåg också att han kom in sent, Conte. Men han gjorde EM i Italien i somras. Vi har ju sett tidigare när tränare har kommit in sent på det viset. Kommer ihåg Van Gaal i Manchester United till exempel, när han kom in efter att ha lett Holland då i VM. Hur det var liksom jobbigt för honom. De hann inte liksom få in de spelarna som de önskade. Hann inte sätta sitt lag och fick ganska mycket respit tack vare det. Conte behövde ju visserligen en och en halv månad i början på säsongen att få det här laget att bli till sitt. Men längre tid än så behövde han inte. Nej, sen dess har det ju varit Contes Chelsea, verkligen.
Ja, det har det varit. Han har format det efter sin egen filosofi och efter sin egen liksom tanke om hur fotboll ska spelas, och de har verkligen varit solida på ett sätt som man kan dra paralleller till hans Juventus, till hans Italien, och man ser verkligen att Conte själv personifieras av det här Chelsea.
Årets målvakt. Jag tror du kan gissa dig till vilka tre ganska snabbt också. Courtois, De Gea och Pickford har jag valt. Courtois förstås, Chelsea vinner ligan, ser oerhört stabil ut. De Gea gör väl inte sin bästa säsong egentligen, men är ju återigen kanske Manchester Uniteds viktigaste spelare i ganska många matcher. Och Jordan Pickford, jag menar, trots att han spelar i ligans överlägset sämsta lag, så framstår han ju ändå som en kvalitetsmålvakt. Det är inte lätt att göra i den miljön när man måste hämta boll i varenda match liksom.
Så är det.
I nätet.
Det är väl en jag saknar där, det är Tom Heaton i Burnley som jag tycker har gjort en väldigt bra säsong. Räddat flest bollar i ligan, stått i ett bottenlag som får väldigt mycket.
Om du vill peta ut någon av de tre då, vem skulle du peta ut och sätta in Tom Heaton istället?
Petat ut Pickford och satt in Tom Heaton. Så tycker jag väl att det sker är väl den som även denna säsong, även om han inte har varit lika bra som han var under Fanchal-åren där jag tyckte han räddade Manchester United i match efter match, så tycker jag ändå att han kanske är den som sticker ut. Courtois har gjort någon sån här riktig blunder här och där. Han har räddats och det har överskuggats av Chelseas otroliga stabilitet och de har vunnit ändå och så vidare. Men jag tycker att De Gea kanske har varit den som har varit bäst.
Det som är speciellt med Courtois är också att hur han passar så bra in i det här spelet när Chelsea så tydligt tvingar ut motståndaren att slå de här inläggen, och han plockar ju allt. Han plockar ju verkligen allt alltså. Där är det ju ingen som slår honom på fingrarna.
Nej, just i luftspelet så har han ingen överman som jag ser det.
Här kommer vi till en bra årets kapning. Nu kapning. Jäklar, nu gäller det att gnugga minnesknörarna här, men ja. Första är då Rojo mot Idrissa Gueye, eller Gueye ska han väl heta.
Just det.
Kommer du ihåg den mot Everton? Det var den första där, han fick liksom ingenting det. För det, men han kommer verkligen in spikraka ben. Jag har Koscielny mot Ener Valencia nu för bara ett par veckor sedan. Den är rätt grov alltså. Och sen så är Ross Barkley på Jordan Henderson
i derbyt. Jag skulle nog ta Barkley på Henderson ändå, för det blev väl inte mer än
det blev gult kort bara.
Ja, det blev bara gult, ja. Det skulle ha varit rött.
Ja, solklart.
Jag får nog ta den ändå, även om man inte fick rött för den, så jag minns den att den
det
var väldigt
leg breaker alltså.
Det var en sån den typen av tackling, ja, och det får nog bli den.
Det är tre ganska bra kandidater ändå får man säga. Det är tre riktigt stygga.
Jag tänkte ju på kapning, då tänkte jag årets sågning. Men man kan ju definiera det hur man vill.
Ja, precis. Man kan ju slänga in en kantboll där kanske och ta med en Mourinho-sågning utav någon
Luke Shaw
eller någon domare eller årets målfirande. Nu skulle man ju rekommendera att ha YouTube framför sig när man lyssnar på det här. Jagielkas dans.
Ja.
Alltså den är så ful. Det måste ju vara ett av de fulaste målgesterna som. Men nu gör han ju mål så sällan. Men han gjorde väl mål tre matcher i rad eller något sånt där. Det kom in något märkligt målstim. Och då fick vi se den här dansen. Den här vet jag inte om du kommer ihåg. Ashley Barnes, när han sätter sig och ror i båten. Ja, och så blir målet bortdömt när de sitter där med ryggen mot mål.
Ja, det minns jag att det blev bortdömt.
Det är ju oerhört roligt. Ja, laget springer dit och sätter sig och börjar ro.
Ja, det är sjukt.
Och sen så står domaren där med flaggan uppe. Och den tredje nominerade är Antonio Conte då, efter Batshuayis avgörande när han fullständigt tappade vid sidlinjen.
Ja, men det måste nästan ändå bli Ashley Barnes. Jag ser ju det här framför mig, även om jag inte liksom kommer ihåg det så har sett det. Men det måste ju nästan bli det. Alltså, det är ju alltid komiskt när lag firar mål och sen blir jätteförvånad över att en flagga åkte upp eller att domarna dömt bort det eller vad det nu är.
Ja, alltså det måste ha varit någon av de här matcherna som inte visades. Någon sån här klockan fyra match, för jag kommer ihåg att den dök upp som GIF på Twitter ganska snart efter. Det är ju oerhört roligt. Och den här är svår. Årets Wenger-protest. Den här Wexit-skylten. Kommer du ihåg i processen man har gjort Brexit då? Ja. Wexit-skylten. Dubbelflyget.
Ja, dubbelflyget, alltså, det är klassiskt.
Den är svår. Den kommer vara en klassiker för lång tid framöver. Men också Wenger out-skylten i Pepsi-reklamen. Kommer du ihåg den Pepsi-reklamen som blev så omtalad med hon Kardashian kvinnan där? I den folkmassan, i den här protesten som de ska föreställa någon slags politisk protest, så står det ju alltså en Wenger out-skylt. Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är sjukt.
Den smet sig in överallt.
Ja, det är sjukt. Men det måste ändå vara dubbelflygningen alltså.
Ja, det går ju inte att det först kommer ett flygplan med Wenger out och sen ett med Wenger in.
Alltså att de seglar samtidigt i luftrummet liksom,
det,
runt.
Det spekuleras ju kring alltså att, det är samma, alltså att det är samma flygplan. Så att han har haft två stycken beställningar. Så att han först har flugit med den ena flaggan, åkt tillbaks till flygfältet, dumpat den första då, Wenger out, och plockat upp Wenger in flaggan. Det är ju ett stycke flygkonst skulle jag säga.
Det är säkert ett bra gage också för han som har planet.
Jag skulle tro det. Jag har ju spekulerat kring att det inte finns så många i England som flyger med sån här. Det är tydligen rätt svårt. Det måste nästan ha varit så här samma, för att det finns liksom inte så många att tillgå som har rätt typ av flygplan och som har den utbildningen. Någon i Arsenal supporterklack har i alla fall numret till honom. Årets fiasko då. Det här är ju en bred kategori får man säga. Men vi har lite blandade fiaskon. Första nominerade är Bob Bradley.
Okay.
Nästa nominerade är Joey Bartons karriär avslut.
Okej.
Okay. Och tredje fiaskot är lånet av Bonny till Stoke.
Okej.
Okay. Nu får du
det finns ju många. Det finns många här. Alltså Moussa Sissoko, Tottenham, det är ju också ett dunder fiasko med tanke på vad man
betalar. Det kommer känns som värvningar
och så. Ja, nej, men du menar ju rent fiasko här, och jag måste ändå säga jag tycker att Middlesbrough är ett enormt fiasko den här säsongen, som ändå kämpar så hårt så länge för att gå upp. Och sen går man upp och så gör man 27 mål på 38 matcher. När man ändå har... Ja, man har ändå en del offensiv kvalitet. Ska jag säga oförlöst eller outnyttjad kvalitet.
Mm.
Det är ett underfiasko. Men av dem du nämnde, du hade... Ja, Barton är ju... Det är ju ett antiklimax utan dess like.
Ja.
Avsluta en sån karriär. Nu har väl den karriären i och för sig då innehållit ganska mycket toppar,
ganska
och
många,
många dalar. Så att det var väl inte helt kanske konstigt att hans karriär avslutades på det sättet.
Nej, alltså snacka om att oförlöst potential där personen Joey Barton har kommit i vägen för fotbollstalangen Joey Barton. För onekligen så har det ju varit en av ligans bästa fötter i perioder, alltså inte minst den här Newcastle-sessionen där Carroll slog igenom och Joe Barton stod och måttade de där inläggen från mittlinjen i stort sett på Carrolls huvud. Där var han oerhört bra.
Bradley, det är alltid någon sån där session, tränarsession nästan, någon som kommer in och sen blir det ingen effekt, så att det blir liksom bara ett... Ja, det blir pyspunka på den där ballongen som man blåser upp. Det blir, vad ska man säga, förväntningar som bara strimlas i tu.
Han var ju också byxad för det där jobbet.
Nej, sen var det väl också det där med att det som man kan säga, det är ju ett fiasko för jänkare i engelsk fotboll. Det här var liksom den första amerikanen som fick chansen att träna eller nordamerikanen ska man säga, som fick chansen att träna ett lag i Premier League. Och det är klart att det sätter någonstans också ribban för vad som vilka som kommer få chansen i framtiden. Jag tror att det kommer dröja nu efter den här sessionen, så det kanske är Bradleys session i Swansea då. Det var inte många dagar, va?
Nej.
60, det är någon klocka som ringer någonstans på det.
Ja, det var inte mer.
Nej, det var inte mycket mer.
Nej. Ja, nej, det är klart att det blev ju inte som man hade tänkt så. Vi var ju rätt många som var rätt skeptiska till den utnämningen också. Det var ju någon slags konstig chansning. Och det gick helt enkelt inte hem. Då vänder vi på det då. Inte helt och hållet, men vi kollar in bästa värvningen. Här har jag tre stycken: Kanté, Mané och Wanyama.
Ja.
Där finns ju fler som skulle kunna liksom petas in förstås.
Absolut. Det finns det absolut. Och det där blir ju alltid någonstans att man utvärderar investeringen utifrån vad man har lagt för pengar och vad har klubben fått ut och så vidare. Men jag anser ju att N'Golo Kanté är central för Chelseas titel. Det fanns mittfältare som kostade betydligt mer förra sommaren. Han har ändå varit en av ligans topp tre spelare den här säsongen. Han fick pris som den bästa. Tycker kanske att hans lagkamrat Eden Hazard har varit strået vassare. Men oavsett det så har han varit starkt bidragande till deras ligatitel. Och för mig så är det säsongens värvning. För man tittar på hans prislapp idag, om man skulle köpa loss Kanté idag, så skulle vi prata hisnande summor. Och ja, det innebär att hans prislapp har, tror jag, mer än fördubblats på det här året.
Ja, det har han gjort. Inte minst för att han har en speltyp som det är så ont om liksom.
Ja, det är svårt att hitta den spelaren som ska kunna gå in och göra samma sak. Det, ja, det tror jag inte man gör.
Nej. Och för Wanyama är ju en ganska lik speltyp på ett sätt. I alla fall på liknande position. Han är ju mer stor och stor och stark på det sättet. Kanté är mer löpstark och bollvinnare på ett annat sätt, men har ju varit oerhört viktig för att få tyngd på Spurs mittfält.
Absolut, och han var ju inte så dyr heller, så det var ju väldigt prisvärd värvning när Spurs fick köpa loss honom från 15. Så det går att argumentera för många spelare på den där listan. Och jag menar, vi har en Zlatan som kostar noll och som
med hyfsad lön i för sig.
Hyfsad lön i för sig, men han har varit med i skyttetoppen hela säsongen fram till sin skada. Han
Mané var ju med på listan här också. Kom ju in i lagets bästa spelare. Bara det att man köps in. Han är ju inte heller super dyr. Det är klart att han kostar mycket pengar. Och för Liverpools mått mätt så är det en stor investering. Men han kommer ändå in och är bästa spelaren och är också den som gör skillnad. Man säger att när han är på planen så får Liverpool en annan
spets framåt.
Ja, men annan spets framåt, ett annat sätt att anfalla på också. Man hotar på ett annat sätt. Så därför väldigt nyttig. Vem ska vi välja av? Det blir Kanté.
Ja, för mig är det Kanté.
Årets back.
Ska vi ha både ytterbackar och mittbackar då? Vi klumpar ihop dem helt enkelt.
Jag menade egentligen årets mittback. Årets centrala försvarare. Var nog det jag tänkte på när jag satt ihop mina tre. För de är David Luiz, Jan Vertonghen och Erik Bailly.
Okej. Du skickar in Bailly där. För mig av de tre så är det David Luiz. Jag vet att han har haft vissa stunder där han har dippat lite grann. Och han kan ju vara lite... Vi snackar ändå om David Luiz. Det är klart att han kommer ha koncentrationsmissar ibland. Ja. Liksom. Han är ju David Luiz med allt vad det innebär. Men det fanns perioder under den här säsongen när jag tyckte han nådde en otroligt hög högsta nivå. Hans uppspel var ju fenomenala. Han... blev betydligt mer trygg i den här trebackslinjen, passade honom perfekt att kunna stöta när han ville och ändå ha täckning bakom, och när mittbackskollegorna stötte så kunde han ligga lite bakom och samla upp. Så att han har varit för mig den bästa mittbacken. Sen får man att köpa när det gäller honom att det kommer att vara en och annan match någon gång där han underpresterar. Men vilken utväxling de fick av den värvningen. För det var ju ganska många som satte frågetecken för Luiz när han köptes tillbaka.
Ja, det var ju även kommunicerat att det var långt ifrån första alternativet för Conte också. Att de fick liksom på något sätt nöja sig med Luiz. Och då sitter vi här efter säsongen och pratar om honom som kanske den bästa backen i hela ligan.
Ja.
Jag undrar om han någonsin har varit bästa back i ett sammanhang där han har spelat. Han har varit bra på mycket, David Luiz. Men så här bra har han ju aldrig varit innan.
Nej, det har han nog inte varit. Han har ju alltid varit en extravagant spelare som syns och så vidare. Men det är inte alltid det är en fördel som mittback. Det kan också vara bra att gå under radarn och göra få misstag och inte synas.
Precis. Årets savior, årets räddare, har vi tre då. Craig Shakespeare, Paul Clement och Sam Allardyce.
Ja, alla tre ska ju ha sin fjäder i hatten. Det är ingen tvekan om det. Det är starka kandidater alla tre.
Ja, det är det.
Man får ju säga
att Marco Silva han klarar ju inte att rädda klubben. Nej. Då, men han jag menar, vilket gör att han inte är med på listan.
Nej,
men
och det är återigen tillbaka till det där som jag hävdar. Det finns inget mellanting, utan antingen är det succé eller så är det ett misslyckande. Och i Silvas fall så är det ju inte ett stort misslyckande. Jag menar, han kommer till ett hall där alla redan har avskrivit deras chanser. Mm. Han organiserar deras försvar, det blir en klar förbättring, men de åker ändå ur och då är ingen som tänker på det. I det här fallet så hade vi tre herrar som lyckades med sina uppdrag. Craig Shakespeare tycker jag gjorde det väldigt bra. Gå tillbaka till grunderna med Leicester och fick ju direkt effekt av det. Samtidigt så där fanns det ju ett bra material. De vann ändå ligan förra säsongen. Mm. Så jag håller honom lite efter de andra två namnen här då. Mm. Allardyce som alltid kommer vara en sån där brandkårsutryckstränare nu. Tyvärr har han ju sagt nu att hans karriär är över. Så vi får se om det blir några fler såna här utryckningar för hans del. Men
flaggar för att är det
nästa vinter.
Ja, ett Stoke på liksom som hotas av någon nedflyttningsplats. Mark Hughes måste lämna. Vem är det man ringer?
Ja, då ringer man
Big Sam. Who you gonna call liksom?
Då är det Big Sam du ringer.
Ja.
Och sen Paul Clement då, som i ett nästan omöjligt läge tar över Swansea när allt har barkat Anders. Mm. Och lyckas lyfta dem efter en ganska trög inledning får man säga där. Ja. Alltså, det såg ju ännu mörkare ut ett tag efter någon match där när de fortsatte släppa in massa mål. Ja.
Men det var mot Arsenal va, tror jag, hans första match där, så att då
Så för mig Paul Clement får det bli till slut. Hans
för att han, det kändes som han hade utav de här tre det värsta utgångsläget. Alltså, ja, det var ju ett Swansea fritt fall verkligen efter Bob Bradley.
Ja,
det fanns
absolut.
Liksom ingen organisation. Det fanns liksom inte spelare, det fanns inte någonting verkligen. Och han får ändå det här Swansea att att börja försvara och dessutom börja spela fotboll igen. Det som vi har liksom saknat under det senaste året från Swansea, att de faktiskt har ett eget spel. Det fick de ju faktiskt här de sista matcherna och slutar väl. De tar väl någon ytterligare placering upp, tror jag. Jag minns inte vad exakt de slutar, men
de slutar på 15:e plats och de hade både Watford och Burnley efter sig ovanför strecket då.
Precis, från det utgångsläget så jag tycker Swansea ska bli intressant att följa nästa säsong under Paul Clement, just med tanke på vad han plockar in och hur han resonerar med sina ganska skapliga kontakter ute i Europa och se vad det kan ge. Kanske det ger så mycket, men vi får se. Årets striker, jag får inte klumpa ihop alla forwards här, utan årets striker, ja, då är det ju Harry Kane. Det är svårt att inte plocka ner på en sån här lista. Diego Costa. Och sen så får man ju ta med en Romelu Lukaku före Zlatan, tycker jag ändå. Han gör så pass mycket mål. Även om det är mycket av de här bonusmålen som vi varit inne på. Mm. Så gör han ju en förträfflig säsong, Lukaku.
Ja, jag tycker ju att det är starkt att göra dem i Everton i den miljön. Men för mig är det självklart att det är Harry Kane som är nummer ett här. Han var skadad, han inledde lite trögt, men det är han som vinner skytteligan. Det är han som snittar på nästan ett mål per match. Så det är bara lyfta på hatten för en ny fenomenal Harry Kane-säsong.
Är det den högst värderade spelaren i ligan skulle du säga?
Det beror på hur du värderar Eden Hazard. Vad kostar han om du ska köpa loss honom? Vad kostar Paul Pogba om du ska köpa loss honom och struntar i att han kanske haft en lite trevande säsong i vissa perioder? Du tänker bara på hans marknadsmässiga värde. Då kostar han också väldigt, väldigt mycket.
Vart skulle du ranka Harry Kane i världen bland de strikers som finns? Jag tänker på en Lewandowski,
Suarez,
Benzema, Higuain, Cavani.
Jag tycker ju att Harry Kane är med i den där skaran, men jag håller fortfarande Suarez som nummer ett. Ska jag spela en match på liv och död, då skulle jag vilja ha Suarez i mitt lag. Jag tycker att han har kanske en liten edge som avslutare över, faktiskt till och med över de här andra superforwardsarna. Så ja, Suarez för mig.
Plus att han bidrar med lite pannben också.
Ja, det gör han ju också. Och vassa armbågar och han springer och sådär. Så, men Kane är ju med i den där andra skaran med de andra. Ingen tvekan om det.
Nej.
Så bra är han.
Det är intressant också att han står på en lön på 130 000 pund i veckan.
Små potatis.
Det är ju betydligt under de övriga på listan. Mm. Så mycket kan vi säga. Ja, det är intressant. Han har ju ganska nyskrivet kontrakt också. Det var det han, det var det de stannade på. Jag menar, Tottenham har ju betydligt lägre löner än topp 6-kandidaterna. Jag vet inte vad en, det är klart Lukaku kanske har lägre lön i Everton då, men de erbjöd ju honom, han tackade nej till betydligt mer än så i det kontraktet de ville ge honom. Då var de en bit över 200 000 i veckan, vill jag minnas. Han hoppas nog få mer i Chelsea eventuellt, som det ryktas en del om. Vi får se vart han tar vägen. Årets floppvärvning. Här finns ju ganska många också förstås.
Det finns såklart många
att ta av.
Vilka tre har du nominerat?
Jag har nominerat Sissoko.
Ja.
Jag har nominerat Zaza i West Ham. Och jag har nominerat Granit Xhaka. Det är inte helt lika säsonger för dem. Sissoko kommer in för mycket pengar, får knappt spela under säsongen, och när han spelar så är han ju helt, helt värdelös, får man nästan säga. Han lyckas inte med någonting. Simone Zaza lyckas heller inte med någonting. Han blir skeppad i januari. Och en Granit Xhaka får ju spela ganska mycket, men är också bedrövlig under långa perioder av säsongen, men gör samtidigt ett ganska viktigt mål i.
Precis, han reser sig i slutet av säsongen, ja, Xhaka. Han ändå startar 28 matcher har han gjort. Rätt mycket ändå.
Ja.
Men han reser sig i slutet av säsongen och den här fiaskostämpeln håller han på att arbeta bort. Han är fortfarande i den processen, men för mig så måste det bli Moussa Sissoko. Vi ska komma ihåg att han var ju,
han dominerade
otroligt
en
bra i EM. Och finalen var han planens lirare och prislappen sköt upp i höjden. Och han skulle ju bara ta fart av den insatsen egentligen och fortsätta, men det klarar han ju inte av, utan han har misslyckats fatalt i Spurs.
Och de gör väl allt de kan för att bli av med honom.
Jag tror de gråter en enda tår om de bara får en signatur på det där pappret, oavsett hur mycket pengar de får in. De vill bara bli av med honom. Alltså skär bort lönekostnaden och ta honom, tror jag att de är i princip nöjda med.
Är det någon annan du skulle vilja kasta in där? Vi har ju en
Claudio Bravo har ju blivit ett misslyckande utifrån att det var som prestigevärvning för verkligen. Pep Guardiola, plocka en sweeperkeeper som kan stå och stå som quarterback där och styra upp spelen, men det fick ju ingen bra effekt och hans försvar blev osäkert på grund av Bravo delvis då, så att ja, det var en misslyckad värvning. Jag tänker också på en sån som
ja, det finns ju några stycken. I Middlesbrough har du ett gäng. Kom Negredo nu inför säsongen. Han gör väl ett par mål också i slutet på säsongen, men
det är inte tillräckligt bra ändå.
Det är ju en flopp.
Nej, men Musa i Leicester hade man stora förhoppningar på. Han massakrerar ju Barcelona här på Friends i en träningsmatch. Gjorde två klassmål i den matchen, vill jag minnas. Han har ju inte gjort några avtryck alls i Leicester.
Som Liverpool-supporter så är man ju lite besviken på en Loris Karius.
Ja, just det.
Kostade han ju inte så mycket pengar, men han kom ju in och skulle vara första målvakten och skulle peta. Petade Mignolet i början och lyckades ju med nästan ingenting. Har väl inte spelat en ligamatch sen början på oktober eller något sånt där?
Nej, han blev ju av med första spaden där. Och sen tog
han missade ju första matcherna där när han bröt handen på försäsongen.
Just det.
Så kom han tillbaka och gjorde en 5-6 matcher och blev petad. Och sen så har han ju faktiskt, sen har ju Mignolet också höjt sig, ska jag säga. Han har ju varit bättre den här säsongen än vad han varit tidigare. Så att Karius har inte fått chansen igen. Får se vart han blir av.
Borja Baston i Swansea är ju en annan. Han värvades ju för klubbrekordpengar. Mm. Och hans bidrag, det är ju minimalt. Alltså han har väl gjort några inhopp och max ett mål, ska jag säga.
Och jag har en till.
Förra.
Julian Lescott i Sunderland.
Ja, den var fin alltså.
Hur fan tänker David Moyes?
Ja,
hur
tänkte de där alltså?
Ja, det finns ju ett par till i det som de värvade, de här Everton-duon då i januari. Oviedo och en till, va? Fick väl ingen riktig skruv på dem.
Nej.
Sunderland har varit ett tragiskt, tragiskt kapitel den här säsongen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Här är en kul kategori. Årets Mourinho.
Okej.
Det är alltså Mourinho-citat. Jag har valt ut tre stycken som är rätt roliga. Det första är "These are matches we don't want to play." Han pratar om Premier League-matcher. Och det sticker ju rätt mycket i ögonen, som det är ditt huvuduppdrag. Det är att spela Premier League. Inför matchen bara säger "These are matches we don't want to play." Och det är när de har då förstås en
Europa-match,
en Europa-match att se fram emot. Nästa då. Han pratar om att Luke Shaw kliver av planen. "It must be a very serious injury." annars kliver man inte av på det sättet.
Ah, just det.
Den passningen är inte snäll.
Nej, hård.
Och förstås då efter Chelsea-matchen, "Judas is still number one." Ja, där har vi tre. Det finns fler från Mourinho den här säsongen också, förstås.
Alltså han har ju alltid en one-liner på lut. Men absolut. "Judas is still number one." Den är ju, den presskonferensen där, och den liksom, den är ju magisk. Ja. För mig, det är ju Mourinho när han är i sitt esse.
Ja.
Säga vad man vill om Kano, det kan man verkligen göra. Men han har ju humor och han är en entertainer, och det visar han ju sannoliken med det uttalandet. Det var ju som att det var, han satt på podiet, det var hans show och nu skulle han leverera, och det gjorde han.
Mm-hmm. Vi har fått in jättemycket kategorier från er också. Ganska roliga kategorier, så jag tänkte vi går på dem, de är roligare än mina.
Ja,
så att vi kör på dem. Årets, den här liten tangerar lite vad vi pratade om nyss, men årets "var han ens där?" Sissoko, Boni och Janusaj som har haft en dalande formkurva sedan han kom till Sunderland.
Ja, nu skulle han ju fått lyft igen under Moyes här. Det var ändå han som släppte fram han i Manchester United en gång i tiden, men ja. Så blev det inte riktigt. Var han ens där? Vad sa du? Det var Sissoko, det var
Boni.
Och Boni, ja.
Ja, Boni, jag vet inte hur många matcher han har startat. Han gör alltså att han kommer från Manchester City på lån. Ska vara liksom en av ligans bästa strikers. Har ett fantastiskt målsnitt när han kommer, men blir ändå petad av Crouch under hela säsongen. En 36-årig Crouch. Det är inte bra.
Det är inte bra.
Nej. Årets mest Sunday League-kompatible spelare.
Nej, men det är väl alltid
Charlie Adam, Marcus Rojo eller Wayne Rooney.
Nej, jag måste nästan säga Michael Antonio. Alltså för mig är ju han en League 2-spelare. Men det säger jag med kärlek. Ja. Som jag sagt tidigare, jag älskar ju han. För att han är en udda fågel i en business där alla, eller många i alla fall, stöpte ungefär samma format. Så för mig är han årets League 2-spelare. Sen finns det väl några fler. Jag tycker väl att finns både en och två som kanske är begränsade, så att man kan skicka ner dem av den anledningen. Men till spelstil och till sätt och så tycker jag Michael Antonio är League 2 kompatibel.
Före vi går vidare, jag håller helt med om Michael Antonio. Alltså, Charlie Adams ser ju ut som en publiks spelare. Jag älskar när han kom tillbaka där efter, jag vet inte om det var skada eller avstängning, och han uppenbarligen hade lagt på sig ett par kilo till från att redan ha varit en ganska stadig herre. Det såg inte direkt ut som en elitidrottsman på den där nivån, men...
Bra vänster fortfarande. Ja,
fortfarande en stenhård vänster, det kommer han alltid ha. Den där hörnan också när han halkar, det var väl ungefär i den vevan det såg för jäkla dråpligt ut. Vi måste säga någonting innan vi går vidare med fler kategorier, att det verkar som att Arsène Wenger har förlängt.
Ja, du säger det. Det har sipprat ut uppgifter om det.
Det kom ännu mer på Twitter nu, såg jag precis, att Wenger och Krönke är överens om ett tvåårsavtal, ett nytt tvåårskontrakt, och att det här bara ska förankras då på styrelsemötet. Så om inte Krönke blir kuppad på styrelsemötet där som är i eftermiddag, så är det helt enkelt det som ska kommuniceras imorgon, att Wenger fortsätter i två år till.
Ja, det är ju vart det väntade. Jag kan ju säga att jag har inte varit helt säker på det här. Jag vill se det först. Jag tyckte det har varit ett lagom läge för honom att kliva av. Men grabben är ju så envis. Han är liksom född med en brinnande vilja att liksom rättfärdiga sin egen plats. Han avslutade säsongen med en titel nu. Jag tror att han kommer inte ge sig själv förrän han har vunnit en titel, ligatitel med Arsenal igen. Och ja, det bör önska lycka till nu när han kliver in på sitt, vad blir, 22 år i Arsenal. Blir det.
Alltså, man får ju känslan av att han uppriktigt känner att alltså han blir bekymrad för Arsenals del, att det ska bli en för stor reaktion i det läget som är nu. Att han lämnar över ett så för svagt lag, och att någon annan ska komma in, och att det ska då bli en för stor rubbning i balansen på något sätt där på Emirates. För jag tror, och det är nog alla rätt övertygade om, att han brinner för den här klubben och han vill klubbens bästa. Det finns liksom ingen,
han gör inte det här.
Jag tror inte han gör det här för sin egen skull, utan han gör det här för att han är övertygad om att det är det bästa för Arsenal.
Ja, men det tror jag också.
Det är inte hans eget ego som styr här, utan det är hans känsla för att det är det bästa för klubben.
Ja, och han tycker själv att han är kapabel att vända den här trenden. Ja.
De avslutade starkt. Vilket de alltid, sagt, alltid gör.
Gör de alltid. Vi får se. Mycket handlar ju om vad som händer i sommar här.
Framförallt kan de få behålla.
Ja, kan man spela ut. Det behövs definitivt spela in. Så att vi får återkomma. Vi kommer få anledning att göra det garanterat inom kort.
Då går vi vidare med lite fler kategorier, tycker jag. Årets värsta på att gestikulera vid domslut mot sig har vi fått från Viktor Hertzberg. Han har Ander Herrera, Emre Can och Sebastian Larsson. Det är tre gnällspikar.
Larsson var ju tidigare rätt gnällig sådär vid domslut, så, men han har ju också varit skadad och liksom så. Så att jag tycker nog Ander Herrera är en sån spelare som... Jag tycker inte det är något problem om man reagerar, om man blir verkligen orättvist bedömd. Men jag har svårt att se de här spelarna som gör det när det är solklara frisparkar. Då är det bara att ta det och knipa igen truten och sluta gestikulera liksom. Men när man gör det när det är solklara frisparkar, då tycker jag det ser löjligt ut. Och han gör ju det
alltid. Han gör alla domslut.
Ja, absolut. Så att han är väl en värdig vinnare av den där titeln.
Niklas Svensson skriver: årets oväntade succé, Rob Holding, Joshua King eller Heaton?
Jag tycker nog Joshua King då. Han är ju ändå
en begränsad fotbollsspelare,
utlånad i ganska många svängar hit och dit. Och begränsad fotbollsspelare, säger du. Han har uppenbarligen näsa för målet,
den här säsongen i alla fall.
Men att han skulle liksom vara skyttekungsmaterial där i Bournemouth, det hade jag nog inte sett framför mig. Så att för mig, Joshua King. Mm-hmm. Norrmannen Joshua King.
Norrmannen, ja, precis.
Han var alltså utlånad till Preston North End, Mönchengladbach, Hull och Blackburn innan han hamnade i Bournemouth.
Och vad hade han för målsnitt under de säsongerna?
Nej, det var inte många mål.
Ska ju fronta det här Lasse Lagerbäck, Norge, som precis togs ut.
Hade de inte med Joshua King, eller?
Jo då,
ja,
han ska ju fronta det här.
Ja, han ska fronta, ja, sorry.
Absolut.
Jag fattar fel.
Däremot så undrar jag om Ödegård var med.
Ja, man borde väl knappt vara med heller.
Jag tror att han är petad.
Ja.
Jag ska inte tiffa på det. Det var precis när vi klev in.
Dock inte superkoll på norsk fotboll nu, landslagsfotboll. Det är inte det man har nu för tiden. Man kunde det på den tiden när det var Tore André Flo där framme.
Ja, precis. Och Riese och Solskär och...
Exakt.
Nej, det är, jag kan två. Det kan Joshua King.
Du är tillbaka på
Ödegård.
Men du är lite äldre än vad vi andra är, så du är väl tillbaka på Jan Mölby och
lite, vi är fan lika gamla, Kalle. Sluta nu.
Björneby,
ja, exakt. Vi har fått från Erik Götenfält, årets match är han sugen på. Arsenal Liverpool premiären, som slutade 4-3 till Liverpool. Swansea Palace, den var ju helt vansinnig.
Ja.
Jag kommer inte ens ihåg vad slutresultatet var där, men
nej, men den var vansinnig liksom med vändningen.
Fyra mål i de sista 10 minuterna eller något sånt där.
Ja, så var det vändning där.
Ja, men det var båda hållen där liksom, det var ja. Och tre, Bournemouth Liverpool när de vänder 3-1 underläge
till 4-3.
Hemma till 4-3, precis.
Ja, jag måste nog välja Swansea matchen där, för jag kommer ihåg
Swansea Palace.
Jag såg inte slutet av den, men man fick ju se det i efterhand sen, och det var ju en helt galen utveckling på en fotbollsmatch, så att och upphämtningar och vändningar, det ser vi ju i vanliga fall ganska ofta. Det blir ju någon sån per säsong i alla fall. Men just det här att det vände på det där sättet och så sent som det vände fram och tillbaka där, det är sällan man ser.
Och kastar in en till kategori här då. Här har jag inga bra nominerade, men årets domare tycker jag ändå vi får ändå ge domarna. Nu har de varit som vanligt utsatta för ganska mycket kritik och så vidare. Men jag menar, alla fans i alla ligor tycker att de har just världens sämsta domare.
Sorry.
Det är det som är så fascinerande. Premier League-supporterna tycker att Premier League har sämst domare i världen.
La Liga tycker definitivt att de har sämst.
Jag jag skulle nog påstå att La Liga har sämst domare utav toppligorna i
och allsvenskan är det en jättedebatt om domarnas nivå i år.
Ja, jämt. Fast jag tycker inte alls att domarna är speciellt dåliga i Sverige.
Det
är däremot väldigt svårt att vara domare.
Ja, det är svårt att vara domare. Jag tycker Michael Oliver är Englands bästa. Jag tycker att han vågar ju också ta beslut oavsett om det är hemma eller borta plan. Jag tycker att det har funnits domare förut som har varit så jäkla färgade av att de blir påverkade av hemmapubliken och sådär. Men jag tycker nog att han är den bästa.
Mark Clattenburg är ju den som får flest stora internationella matcher. Det är han,
tycker
som
han
ofta
vill synas lite för mycket, Clattenburg.
Han har lite den tendensen.
Men auran och sådär.
Ja, precis. Nu tappar jag bort namnet här, men en annan domare som har fått mycket, mycket stora matcher på slutet är ju han, vad heter han, den flintskallige. Det står helt still i huvudet på mig bara för att jag skulle...
Ja, jag vet också vem du menar.
Ja.
Jag vet också.
Tycker jag också har gjort det bra, det man har sett honom av. Så jag har fått en fråga ifrån Erik Brissman. Den kom ju lägligt här. Årets besvikelse. Domarna. en av dem. Robert Madley, inom parentes. United spel eller Ragnar Klavan. Det var hans nominerade till årets besvikelse.
Okej.
Det är lite orättvist mot Ragnar Klavan, tycker jag.
Spelar så mycket.
Jag vet inte vilka förväntningar folk hade på honom när han kom för 8 miljoner pund ifrån ett mittenlag i Bundesliga för att fylla en
För
att fyra en truppplats, precis. Han har ju visserligen inte varit speciellt bra. Men han började ju faktiskt ganska starkt.
Ja, han gjorde några matcher där i början där, när det ändå var lovande. När han och Matip höll ihop det ganska bra.
Ja, när man kände liksom att då vi till och med pratade om honom som ett fynd. Liksom, vilken smart värvning och sådär. Sen så gjorde han några ganska ödesdigra misstag och så
var det slut på det snacket.
Och sen har han inte fått spela nästan någonting sen dess.
Ah, just det.
Lucas Leiva som har gått ner och vikarierat där, gått före i kön. Uniteds spel, ja, det, jag vet inte om man skulle haft några andra förväntningar när det är Mourinho som rattar.
Men ändå man
lite
lägger de
högre,
pengarna
lite
och
högre
sådär,
förväntningar,
ja.
Man ska ha. Det är klart att det är Manchester United vi pratar om. Domarna.
Ja, det får ju bli dem då. Av de där tre så tycker jag nog det var dem ändå.
Ja. Här har vi en väldigt ensidig eller en lite bias kategori, i alla fall de nominerade. Årets mest fotogeniska Emre Can, Gini Wijnaldum eller Loris Karius, de tre Liverpool-spelare. Men ska man ta en sån lista, det är svårt att bortse från Emre Can och Loris Karius. Där vill jag ändå, för jag får väl peta in en Giroud.
Ja, du får svara på den här frågan själv.
Jag tar den. Det är mitt ämne.
Ja, det är riktigt.
Så kan man säga. Jag byter ut Gini Wijnaldum mot en Giroud där istället då, som är en kille som gillar att ställa sig framför kamerorna och slänga upp sitt leende. Den tar vi. Ja, vi har ju kategorin årets mål förstås. Jag har liksom inte valt ut några nominerade direkt här, för att det finns rätt många att prata om. Men vi fick från Lukas Larsson årets skorpionspark, Mkhitaryan eller Giroud. Men bara det faktum att Giroud går ribba in.
Ja,
alla mål som går ribba in är automatiskt ett
per automatik snyggare. Jag tycker på årets mål så tycker jag att det är de två skorpionsparkarna, och så är det ju Andy Carrolls bicykleta. För den cyklar jag in med en otrolig kraft. Alltså han får ju sån fart i den. Det är ju en volleyträff som det bara smäller. Det sjunger ju om nätet liksom. Mm. Så det är, för mig är det Carroll eller så är det Giroud. Och jag har nog fastnat för Giroud. För man ser inte den typen av mål. Det är en gång på 10 år.
Mm.
Cykelsparkar som man får bra träff på. Ja, men det ser man i alla fall en per säsong. Men Girouds mål med uppbyggnadsspelet av liksom sista spelet runt sista tredjedel. Mm. Klacken där på mitt plan. Och sen hans avslut. Levde estetik som gjorde att det kan vara det snyggaste målet under hela Premier League-eran faktiskt.
Mm. Ja, jag är beredd att hålla med. Just med upprinnelsen, med omställningen.
Mm.
Jag är också oerhört svag för Dimitri Payets solomål där i början på säsongen. När han, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilka det är han gör det mot. Om det är Crystal Palace möjligtvis. När han fiskar upp bollen själv. Jag tror han dribblar 6 spelare innan han lurar alla och vänder tillbaks den. Han kommer från vänstersidan, har dribblat sig in, tagits förbi 6 spelare tror jag. Sen så vänder han tillbaks skottet och rullar in den i då det som blir första stolpen. Helt otagbart. Ett fantastiskt mål.
Det är inte heller... Var det bättre än Zlatan mot denna Sebreda? Tveksamt va?
Nej, det är ju ännu ett snäpp. Men där, då pratar vi också något av liksom de senaste 20-25 årens vackraste mål.
Ja, jo.
Det nosar ju på det faktiskt. För att det är så pass många spelare som han dribblar på egen hand.
Ja.
För Zlatans har ju det att han verkligen vänder bort dem. Det är samma vändning att han vänder bort och så tillbaks. Och vänder bort och tillbaks. Och spelarna kastar sig åt höger och vänster. Här är det ju som att Payet nästan samlar ihop dem in. Alla täcker. Och så vänder han tillbaks. Och så lägger han den i andra stolpen. Det är vackert.
Onekligen.
Någon Liverpool-supporter tycker säkert att vi borde nämna Emre Can.
Det är ju snyggt. Det är ju klart att man njuter när man ser det. Men... Ja. då tycker jag nog Carrolls är lite mer originell eftersom han får så otroligt bra träff på den.
Ja, så är det. Sten Frisk, årets mest överskattade liga. Han har tre kategorier, eller tre nominerade: Premier League, Premier League, Premier League.
Ja, det är bra. Det är bra, Sten. På dem bara.
Det beror på vad man har för förväntningar på en liga.
Ja, så är det ju.
Underhållningsmässigt så är det ingen liga som jag tycker utmanar
spelkvalitet. Premier League. Nej, med spelkvalitet så är det ju inte någon bra liga jämfört med La Liga. Men om vi pratar underhållning så man blir alltid insvept i Premier Leagues dragningskraft på något sätt. Alltså det är stora stjärnor, det är marknadsföringsapparaten som skapar liksom ett helt koncept kring ligan, att det är där betyder någonting. Mm. Men jag är den första som har slagit fast att spelkvaliteten i Premier League de senaste åren, den har inte varit bra. Den har inte alls varit som den var tidigare, och det syns i Europaspelet också. Så att jag förstår ju vad Sten syftar till, men det är fortfarande tillräckligt roligt för att man ska slå på TV:n och kolla på matcherna, och det är många som gör det vecka ut och vecka in, år efter år. Så att
attraktionskraften har ju inte sjunkit.
Nej,
den har ju vuxit.
Ja, och det är det jag menar, att det finns ju fortfarande där. Så att någonting måste de göra rätt.
Hör du, Kalle, med det så summerar vi den här säsongen i Premier League. Det har varit kul att följa. Jag tror att det här också är första säsongen i en era vi går in i med den här toppsexan. Det känns som att den toppsexan kommer vara, det skulle vara Everton som eventuellt blandar sig i, men nu tror jag de får tufft om de tappar sina stora stjärnor att försöka bygga upp det där till någonting som ska kunna utmana. Förra säsongen var så otroligt speciell. Jag tror att vi framöver kommer få se ett Premier League med de här sex lagen i toppen. I en miniliga för sig själv högst upp. Och bara det att det är sex lag inblandade i den miniligan skiljer ju dem från alla andra ligor i Europa.
Ja,
där handlar om två eller kanske tre lag normalt sett. Här har vi sex lag som potentiellt skulle kunna vinna ligan. Visserligen med lite olika procents chans att göra det. Det finns ju en intern ranking här också, men det finns lag som på förhand skulle kunna göra det. Det skulle inte vara osannolikt. Och det tror jag är någonting som vi kommer faktiskt få vänja oss vid, någonting som kommer vara de närmsta åren. Det här känns som den första utav de säsongerna, för det var verkligen stor skillnad mellan toppsexan och övriga lag.
Ja, verkligen.
Är det något du tar med dig från den här säsongen?
Ja, det är nog det jag tar med mig, att det har blivit en dramatik i tabellen. Chelsea, innan citationstecken, avgjorde den här ligasäsongen ganska fort. Och jag tror och hoppas att det inte kommer bli så för nästa säsong, utan att det blir den här sexan som så långt som möjligt gör upp om det, och att det är en tabell som lever varje vecka.
Just eftersom det är sex lag, så det är nästan varje vecka så kommer ju två av de här lagen
att mötas.
Och mötas, inte varje vecka, men det finns hela tiden superintressanta matcher som är väldigt avgörande för tabellen.
Så är det.
Och mycket dramatiska tabellsituationer och så vidare. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på oss under hela säsongen. Följ Sillypodden. Kom den 12:e för fasen till Trädgården och titta på oss. Du kommer vara där, Kalle. Prata silly season. Du är med på skylten i alla fall.
Ja, de sa det.
Det brukar vara ett bra tecken på att man på att man är bokad. Vi ska bara säga det till dig också. Kom dit, 12 juni. Häng med oss, och sen så hörs vi. Premier League-podden är tillbaks, ja, just igen.